Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Vi är som vanligt sponsrade av vår huvudsponsor Pinpoint och rapportperioden är i full gång och denna vecka rapporterar 259 bolag. Och då passar det perfekt att använda sig av Pinpoint Estimates för att få en uppfattning om vad marknaden förväntar sig.
Precis, på Pinpoint kan du se andra privatinvesterares estimat och ett konsensusvärde av alla estimat som kommer in och det är dessutom helt gratis. Via till exempel Evolution som rapporterar i veckan där det redan finns över 100 estimat från privatinvesterare tillgängliga på Pinpoint för både nettoomsättning och EBIT.
Finns du på Pinpoint, Peter?
Ja, det gör jag. Inför den här veckan så har jag estimerat på bland annat just Evolution och jag har också estimerat på Vertiseit som rapporterar 10 november. Finns du på Pinpoint?
Jajamensan. Jag har estimerat på Waystream bland annat som jag kommer att prata om lite senare i podden idag.
Spännande, spännande. Vi säger stort tack till vår huvudsponsor Pinpoint Estimates.
Yes, och i övrigt idag så kommer vi prata om rätt mycket bolag som har haft lite nyheter som vi har koll på. Bland annat SmartEye, LVMH, Netflix, Tesla, Betsson, Sensus Gatso och Waystream. Men först, hur är läget med dig Peter?
Läget är superbra med mig. Jag känner mig väldigt pigg och glad, har tränat väldigt mycket i helgen, jag har träffat vänner i helgen och jag är superladdad inför en ny arbetsvecka och även att podda igen såklart. Hur är läget med dig Magnus?
Ja, men det är bra, jag var på svensex i helgen som vanligt, men det var årets sista i alla fall.
Åh fan Magnus, åh fan.
Och det var ju 3 veckor sedan vi pratade om marknaden nu och då pratade vi lite om att det kanske skulle kunna vara lite positivare tid på börsen närmaste tiden. Det fanns en del faktorer som pratade för det och det har det faktiskt varit nu. Och man märker ju det när man pratar med folk tycker jag att det är lite mer positiva tongångar. Och det är ju egentligen inte så att det baserar sig på så mycket annat än att börsen faktiskt har gått upp lite. Det har varit hyfsade rapporter, Fed har gett lite indikation om att man kanske ska bli lite mjukare. Men man ska ju egentligen inte ha ändrat uppfattning jättemycket bara för att priset går upp på marknaden. Så jag tycker att det är ändå någonting som är värt att komma ihåg i sånt här läge att håll känslorna i schack, man slids ju mellan hopp och förtvivlan just nu och man ska inte basera sina beslut på känslorna utan ha en plan, följ den och ja, ändra inte den för att känslorna ändrar sig.
Nothing changes sentiment like price, eller vad säger du?
Exaktemento. Men bland annat ett bolag som vi ska prata om är ju SmartEye, de har du lite koll på.
Ja, det stämmer. SmartEye rapporterade i torsdags den 20 oktober och aktien gick ner med 20% på rapportdagen. Och med ganska stor risk för att vara biased här så tycker jag att reaktionen var väldigt överdriven. Omsättningen missade med 18% då i negativ bemärkelse mot Pinpoints estimat. Men de skulle varit in line egentligen om det inte vore då för en redovisningsteknisk aspekt inom iMotions där man klassificerar om återkommande intäkter att bokas med en 1/12 per månad istället för när det faktureras. Och EBIT kom in på minus 95 miljoner mot väntade minus 66 miljoner. Men det här påverkas då också såklart av den här redovisningstekniska saken som jag nämnde precis. Initialt var jag faktiskt lite skeptisk till hur Pinpoint säkrar kvaliteten på estimaten, men då fick jag reda på att det som är så himla fint med det är att de justerar estimaten för outliers. Dessutom så behöver ju användare bevisa sig själva. Det som har då historiskt varit duktiga på att estimera i linje med utfall vägs in mer i Pinpoint konsensus. Och sen lansering så har faktiskt Pinpoint konsensus faktiskt varit mer pricksäkert än analytikerestimat i 55% av fallen. Så det här är ju faktiskt väldigt, väldigt bra data de har. Och det också påvisar på något sätt att wisdom of the crowd kanske också har en väldigt fin effekt när det kommer till att då estimera framtiden. Och sen så kanske det också har att göra med att då man undviker den här incitamentkrocken som då kan finnas hos sell-side-analytiker också, misstänker jag i alla fall. Men hur som helst då så tappade ju aktien som sagt 20% på rapportdag och missade då marknadens förväntningar. Ja, det var ju väldigt tydligt i med reaktionen då. Och det här har man gjort då flera kvartal i rad nu, så nu är ju aktien väldigt, väldigt nedtryckt. Och det här tycker jag är lite intressant också, för väldigt mycket av caset ligger ganska långt in i framtiden. Så jag tycker att marknaden som den brukar vara är lite för kortsiktig här. Det vill säga att man tar för stora slutsatser av det som händer i ett specifikt kvartal nu. Men jag tycker att caset ser intakt ut om vi då vågar blicka ut några år. Och när det kommer till SmartEye så tycker jag att OPEX och investeringar alltid har varit svårast att estimera. Topline är betydligt lättare då vi har väldigt lång och stabil historik för till exempel TAM, det vill säga hur många bilar som säljs och hur många bilar då som kommer säljas i framtiden. Även SmartEyes genomsnittliga intäkt per bil är jag ganska trygg i. Här har ju bolaget sagt att de får ungefär ett intervall då mellan 5 och 10 euro per bil som produceras med bolagets mjukvara. Men de har även sagt att de har kontrakt som ligger både under och över det här intervallet. Och priset varierar då bland annat beroende på då hur mycket funktionalitet en tillverkare då vill ha i sin lösning. Där mjukvara innehållande face recognition och object classification självfallet kostar mer än en mjukvara endast med säkerhetsfunktionalitet som till exempel då drowsiness detection. Och market share kan man också dra bra slutsatser kring då kontrakten redan är klara i mångt och mycket. Ungefär 75% av de bilarna som produceras med DMS 2026 är ju det faktiskt redan skrivet då kontrakt på. Och SmartEye har väl idag, eller man kan anta i alla fall att de har ungefär 50% market share av de bilarna då som produceras. Och jag har räknat egentligen på att de faktiskt tappar lite market share för att få lite margin of safety då i min kalkyl. Så om man tar då både lagkraven och antalet bilar då som produceras i beaktning så är det rimligt att anta att kanske 40-45 miljoner bilar produceras med DMS 2026. Och här räknar jag lågt då på 40 miljoner. Och sen så räknar jag på en marknadsandel på 35% av det här då. Och det innebär att 14 miljoner bilar produceras med SmartEyes DMS 2026. Och DMS är ju då Driver Monitoring Systems. Det vill säga en mjukvara helt enkelt som övervakar föraren skulle man kort och gott kunna säga. Och det ökar då säkerheten såklart i trafiken.
Och de här lagkraven du pratar om, vad är det för något?
Det är egentligen lagkrav som då sjösätts världen över att bilar ska ha den här mjukvarulösningen installerad. Sen finns det då olika nivåer på det här som man kan hamna i olika då säkerhetsklassificeringar då som biltillverkare. Men man ska i alla fall ha DMS:en då. Och de här lagkraven kickar då in fram till och med 2026. Och som sagt då har SmartEye själva angett att deras average selling price ligger mellan då 5 och 10 euro per bil. Och jag räknar då på den lägsta siffran i det här intervallet, det vill säga 5 euro, vilket blir ungefär 55 kronor intäkt per bil. Och med de här siffrorna så får vi ungefär 800 miljoner då i intäkter från DMS 2026.
Hur blir marginalen på de pengarna?
Ja, marginalen, det är det som är så himla spännande här, att den... Eller bolaget själva säger att de har 100% gross margin på det här. Och sen kan vi också anta att EBIT-marginalen för DMS kommer vara väldigt hög. På förra konfkalet sa också management att 25% av kostnadsbasen är hänförlig till att leverera på redan vunna kontrakt för DMS. Och 25% är för att vidareutveckla DMSen och resterande 50% är då hänförligt till andra affärsområden. Så av den kostnadsbasen vi har idag så kan vi ju anta då, givet det management sa på konfkalet, att ungefär 60 miljoner är hänförligt till DMS. Och det som var så spännande var också att nu kommer de gå in med fler bilproduktioner. Men OPEX och kostnadsbasen ska alltså inte öka nämnvärt härifrån, sa de på kalet. Och det här var en viktig datapunkt som sagt, för då kan man ju faktiskt anta att maintenance OPEX för DMS då är väldigt låg. Och det här är ju ganska svårt att estimera, men jag tyckte som sagt att det de sa och den datapunkten var väldigt viktig. För det indikerar ju såklart att kostnadsbasen då kan hållas väldigt låg. Så jag tror väl att EBIT-marginalen för bara DMS, om vi bara då räknar på maintenance-kostnader, skulle kunna vara 60-65%. Och på det här temat har jag också skickat ett frågebatteri till SmartEyes CFO som jag hoppas få svar på. Så jag får väl komma med en uppdatering när jag har mer information om det här. Men hur som helst då så ser vi också i rapporten att research fortsätter prestera bra och inom det benet då så säljer SmartEye mjuk och hårdvara till världens ledande forskningsorganisationer inom kundkategorier som universitet, flyg, rymdindustrin, fordonsbranschen och så vidare. Och här har man då väldigt fina kunder så som till exempel NASA, Universal, Boeing och så vidare. Och under kalet så gav också Martin en bra förklaring till varför research är så viktigt long term. Och det handlar främst om att SmartEye på så vis kan bli standardiserat inom nischen i ett tidigt skede hos till exempel då universitet och andra bolag inom Human Behavior AI. Och det medför då på sikt optionalitet. Och DMSen är ju faktiskt en spin-off från då att ha först varit en research-produkt. Och utöver det här då, och det som marknaden troligtvis fokuserar väldigt, väldigt mycket på just nu, det är ju då den här kommande kapitaliseringen. Och här tycker jag då att man ska titta ganska kritiskt på SmartEye. För här kommer man då kunna dra lite slutsatser om deras förmåga att skapa aktieägarvärde. Och jag tror att SmartEye kommer ta in 200-300 miljoner SEK i kommande runda. Och skulle man ta in till exempel 200 miljoner helt genom att trycka nya aktier på dagens kurs, så skulle det öka antalet aktier med ungefär 3,3 miljoner, vilket då resulterar i en utspädning om 15% ungefär för befintliga ägare. Men jag tror att fallet inte blir så av några enkla anledningar, och det är ju faktiskt att vi har väldigt mycket insiderägande. Martin Krantz då, som är grundare och vd, äger ju tillsammans med sin pappa ungefär 10% av bolaget. Så de vill ju såklart minimera den här utspädningen. Och givet då insiderköp på betydligt högre kurser än dagens, och även då avsaknaden av insidersälj på högre kurser, så kan man anta att ledningen tycker att aktien är väldigt lågt värderad idag. Och det här bör då stärka incitamenten, tycker jag, för att man går mot en skuldfinansiering då istället för att trycka nya aktier.
Vad har ledningen själva sagt om finansieringsdelen? Är de inne på skuld någonting?
Ja, de har sagt själva att de tittar på alla alternativ, så det är i princip det vi vet idag. Troligtvis har de ju också tittat på en skuld eller en möjlig skuldfinansiering då. Och historiskt så har ju SmartEye bara gjort riktade emissioner, och orderboken de har idag bör ju också möjliggöra en ganska bra skuldfinansiering, det vill säga bra villkor. Men ska man nämna något negativt, så är det ju att fönstret för finansieringen börjar bli väldigt litet. Kapitaliseringen då måste i princip ske nu under Q4, vilket skulle kunna göra att finansiärerna får mer makt vid förhandlingsbordet. Och det här skulle då kunna leda såklart till att man får lite sämre villkor. Det vill säga för att de eventuella finansiärerna vet att SmartEye sitter lite taskigt till. Det vill säga att de behöver få in pengarna nu. Det här är det som jag tror att marknaden fokuserar mest på just nu. Det vill säga hur den här finansieringen ska gå till. Jag tycker dock att in the long run så är det ju fortsatt ett design win som bör ligga i fokus. Så om man ska sammanfatta caset och även då dra lite orosmoln, och sen så kommer jag också tillbaka till vad jag tror om värderingen framåt och en potentiell avkastning. Men vi kan börja med orosmolnen. Jag känner mig inte helt trygg i att CFO då ska lämna. Däremot så har han ju inte sålt några aktier än. Eller han sålde lite i somras, ungefär 15%. Av hans totala ägande. Och jag har även hört på ryktesvägar att han har fått ett väldigt, väldigt bra erbjudande. Att han ska bli partner på en PE-firma. Så att det går liksom inte att säga nej till det av privatekonomiska skäl. Men det är en stor disclaimer på det. För det är inget jag kan bekräfta eller någonting som SmartEye har gått ut med heller.
Sen har väl de haft väldigt lite insynsälj också historiskt.
Precis. Ja, det här är faktiskt det enda insidersäljet i hela SmartEyes historia som noterat bolag. Och då sålde han som sagt 15% av de totala aktierna som han ägde då. Så att det var heller inget stort sälj. Och idag så äger han, tror jag, 54 000 aktier. Så att han äger väl för liksom 3,5-4 miljoner, något i den stilen. Men hur som helst då, så tycker jag också att ett orosmål är att ramp up för omsättningen tycks pushas fram mer hela tiden. Det är dock inte helt orimligt givet makroläget. Men flippar vi myntet här, så spelar det väldigt lite roll om omsättningen kickar igång idag eller om 4 månader. Det vill säga om vi vågar blicka fram till 2026 när bolaget når någon typ av steady state. Alltså när alla de här lagkraven som jag nämnde, när de har gått igenom. Sen har vi då den här kommande finansieringen som jag inte heller är fullt bekväm i, för att jag tycker egentligen att känslan är att det är ganska dåligt skött. Det här borde man redan ha löst. Det har ju varit tydligt länge då att SmartEye faktiskt skulle behöva mer extern finansiering, så att det här blir väldigt spännande att se då hur man löser den här frågan. Och slutligen då, så är jag väl inte fortsatt 100% bekväm i den här teknikfrågan då som ständigt pågår gentemot närmsta konkurrenten Seeing Machines. Däremot så är ju aktien så pass billig nu att det räcker ju med redan vunna kontrakt och även låga exit-multiplar för 2026 för att få en fin avkastning framåt. På bara vunna kontrakt för DMS så tror jag att vi idag har ungefär kanske 1,7 gånger sales och 3,5 gånger EBIT då för 2026. Och det här beror ju såklart på hur många delays det blir för bilproduktioner då givet makroläget. Förutom det så är jag ganska säker på de här prognoserna. Men skulle Seeing Machines vinna alla då ungefär 10 miljoner bilar som har en aktiv upphandling idag, då skulle i princip all volym av de totalt då ungefär 40 miljoner bilarna som spås produceras med DMS 2026 vara upphandlade. Och då har Seeing Machine en market share om ungefär 40%, det vill säga om man vinner då resterande upphandlingar, vilket då lämnar ungefär 60% till SmartEye och konkurrenterna. Så att det är väldigt intressant att bara ungefär 25% av totalt antal bilar som produceras 2026 är kvar för upphandling. Så egentligen så bör ju den här frågan då om teknik-edge bli lite obsolet. Sen kommer det såklart vara viktigt long term då kontrakt såklart löper ut, vilket då leder till att det kommer ske fler upphandlingar i framtiden. Samtidigt så tar ju en integration på första bilmodellen på en plattform cirka 3 år. Så det bör ju finnas en hygglig moat i den här switching-kosten också. Alltså även om någon konkurrent skulle ha lite vassare teknik. Och dessutom då så tror jag inte heller att det handlar om att ha lite bättre teknik än konkurrenter. För DMS så tror jag faktiskt att det handlar om att ha liksom good enough teknik. Så det spelar liksom ingen roll om någon har 3 procentenheter vassare teknik än en konkurrent. För att OEM-erna, de bryr sig rimligtvis bara om att de ska då kunna kategoriseras i olika säkerhetsklasser och att de lever upp till rådande lagkrav. Och tillbaka lite till värderingen då. Om befintliga kontrakt realiseras, både redan vunna och potentiella design wins, och om ASP då hålls på de nivåer som bolaget själva hävdar samt vad analytiker också estimerar, så är aktien inte ens beroende av att vinna fler upphandlingar, och ändå kan man då räkna hem caset. Och det är också anledningen till att jag äger aktier i SmartEye. Och de här befintliga kontrakten tycker jag att vi kan vara väldigt säkra på med tanke på att SmartEye faktiskt aldrig har körnat en enda design win. Och det har heller aldrig skett att någon biltillverkare har valt en konkurrent för en ny bilmodell på en befintlig plattform. Och alla SmartEyes kunder som har utökat beställningar till att omfatta fler bilmodeller har också valt SmartEye även för dessa. Men när vi pratar om churn så borde det också nämnas att BMW faktiskt bytte plattform på Tier 1-nivå, vilket gjorde att SmartEye tappade BMW. Och det var ju en churn, om man då vill benämna det som det, lite definitionsfråga, som SmartEye alltså inte kunde påverka på något sätt.
Vet man vad de kör för alternativ istället eller varför de bytte?
Det vet jag faktiskt inte. Men som sagt då så bytte de ju på Tier 1-nivå, vilket då är en i liksom näringskedjan en nivå över SmartEye. Och det gjorde helt enkelt att Seeing Machines då, enligt Martin Kranz själv, alltså vdn på SmartEye, att Seeing Machines bara hängde på egentligen på den Tier 1-an då. Vilket gjorde att de vann det kontraktet. Sen tycker jag också att prispress är något som bör nämnas som en risk på längre sikt. Och det kanske är den största anledningen till att man inte kan köra buy and hold här. Men alla kontrakt ligger ju över flera år och löper ut vid olika tidpunkter, så prispressen kommer inte få stora effekter förrän om flera år helt enkelt. Och det verkar dessutom som att närmsta konkurrenten Seeing Machines har låst in sig lite då, givet att Magna, som är en sån här Tier 1-leverantör då, sedan ungefär 2 veckor tillbaka äger 10% av Seeing Machines. Så det här borde egentligen underlätta framtida förhandlingar för SmartEye, då färre Tier 1 då kommer vilja välja Seeing Machines, då de i så fall indirekt då supportar en konkurrent. Så all in all så tycker jag att caset är intakt, och jag tycker att man fortsatt bör lägga fokus på design wins. Kortsiktigt så tittar jag mest på då den här finansieringen, hur den faller ut. Och även då så tycker jag att det är spännande att se vad Anders, alltså CFO då, som lämnar 1 november, gör med sitt innehav när han då har klivit av positionen. Och kortsiktigt så tror jag också att det kan vara ett väldigt intressant läge i SmartEye, för det kan ju vara så att det ramlar in en hel del design wins inför en kommande kapitalisering, i och med att de kanske vill trycka upp kursen då. För det skulle ju faktiskt kunna vara så, det här är ingenting jag vet, men att SmartEye sitter på några avtal som är väldigt nära att kritas på. Så det skulle kunna vara att de pushar de processerna extra hårt för att kunna då kommunicera design wins inom kort. Och sen känns det också ganska osannolikt att det skulle släppas ett PM både dagen innan rapport och ett dagen efter rapport av ren slump. Sen sa ju faktiskt Seeing Machines också på deras kapitalmarknadsdag att det är väldigt nära flera nomineringar nu i många stora upphandlingar. Så vi får se helt enkelt om det spelar ut sig. Och ska man sammanfatta caset här då, så tycker jag ju att för en marknadsledare som verkar inom en bransch med höga inträdesbarriärer och en lång runaway av tillväxt inom både DMS och interior sensing och andra framtida vertikaler, så kan jag tänka mig att betala till exempel då, säg 15 gånger EBITDA, vilket då ger ett börsvärde runt 7,5 miljarder 2026 då på mina estimat. Så det här motsvarar i alla fall en uppsida på ungefär 6 gånger då kommande 4 åren. Och som sagt då, om Smarta inte vinner någon kommande upphandling för DMS för de bilar som produceras 2026 och om vi inte räknar med något annat affärsben än DMS och istället sätter 10 gånger EBIT 2026 har vi ungefär 3 gånger uppsida kommande 4 åren. Så det här är väldigt bra risk-reward då, enligt mig. Blir du sugen, Magnus?
Jag har ju varit inne lite tidigare, men det är lite för många osäkerhetstecken för mig just nu. Jag vill säga att försäljningen tar fart först, men samtidigt, alltså, det är ju ganska intakt. Det är inte så att caset har ändrats fundamentalt, så att det är ju fortfarande väldigt intressant och jag håller ögonen på det.
Och kanske det är för sent när försäljningen redan har tagit fart.
Ja, vi får se. Kanske kommer in där efter emissionen och swipar upp aktierna.
Kanske blir en riktad till dig.
Vem vet?
Ja, men har du också något spännande case som du vill lyfta eller någon rapport?
Yes, jag har ju 5 av mina innehav som faktiskt kommit med lite nyheter eller rapporter sen vi senast pratade. Och ett av dem är Waystream som kom med en riktig rackebajsarrapport. Det är ett av mina största innehav och kommer förbli det framöver. Och omsättningen steg nästan 90% och rörelseresultatet med 240% jämfört med Q3 förra året. Och kollar man på förväntningarna från marknaden hos Pinpoint så trodde de att omsättningen skulle stiga 25% och EBIT lika så. Så att det var ju en riktigt ordentlig bit. Inte bara mot förra året utan även mot vad marknaden förväntar sig. Och det såg man också på att aktien gick upp 15% på rapporten och har fortsatt gå upp sedan dess.
Jag kan tillägga här också att det är ett innehav som jag också tycker är väldigt spännande och att vi hade ett call med vdn i fredags som var väldigt givande. Jag antar att du kommer plocka upp lite insights därifrån, Magnus.
Ja, men exakt. Och en av de största insightsen är någonting som jag inte riktigt tänkt på själv. Men jag har ju ägt Hexatronic tidigare som också sysslar med fibergrejer liksom Waystream gör. Och det har alltid bearcaset enligt mig varit att när väl fibern är lagd i marken då kommer inte Hexatronic ha så mycket mer tillväxt framöver. Och det kommer ske om kanske 5-10 år om man kollar på marknader som USA och Tyskland och så vidare.
Du tänker för att det är så stor process att uppgradera det?
Exakt. Man måste ju liksom gräva upp asfalt och lägga om det. Så det kostar väldigt mycket. Om du då bara kan få lite bättre fiber om 10 år, då kanske inte det är värt det. Men när det kommer till Waystream så gör ju de switchar som ökar hastigheten för det här fibret. Och det sitter ofta i exempelvis i elskåp eller liknande. Så det är ganska enkelt att byta ut det. Om man då vill uppgradera om 10-15 år så tror jag att det är mycket större möjlighet att man kan göra det med Waystreams produkter än med Hexatronics exempelvis. Så att det gör att jag ser inte den här problematiken på samma sätt som jag ser för Hexatronic att om 5-10 år så kanske det kommer bli lite sämre tider. Utan här borde man kunna ha en tillväxt som fortsätter väldigt lång tid också.
Är det någonting de särredovisar hur mycket som är liksom rakt av nyförsäljning kontra försäljning då på redan befintliga switchar?
Nej, de gör inte det, men senast idag så hade de ju besked om att Halmstad Stadsnät ska uppgradera sina switchar. Och jag tycker även att när man pratade med vd då så fick man ju intrycket att det är ju ändå hyfsat mycket som sker hos befintliga kunder i försäljning. Och att man dessutom inte har tappat en kund sedan 2012 innebär ju att den här basen som man tar de här uppgraderingarna ifrån blir större och större hela tiden. Och dessutom så sa han, vilket han tidigare har sagt, att de tog ju fler ordrar hittills 2022 än vad de gjort 2020 och 2021 tillsammans.
Och att de inte har tappat någon kund sedan 2012, det börjar också indikera att det är så mycket lättare att uppgradera de här med just Waystream igen.
Ja, det är ju verkligen kvalitetsstämpel på det. Det är ju någonting, användarvänligheten är ju väldigt viktig i de här fallen och att det är enkelt det är ju ofta väldigt viktigt för produkter. Och det verkar ju som att Waystream har en fördel där. Och kollar man på värderingen så har man ju på rullande 12 månader ungefär PE19 med nettokassa. Och då med tanke på att EBIT växte 240% förra kvartalet så har man ju väldigt goda möjligheter att sänka den här multipeln framöver. Och med tanke på att det är ett hyfsat konjunkturkänsligt case, man säljer till Stadsnät bland annat, vilket såklart är mer konjunkturkänsligt, så tycker jag att det är ett väldigt spännande läge efter den här uppgången. Så att jag har till och med köpt lite mer aktier faktiskt.
Snyggt, Magnus.
Och sen hade du lite LVMH.
Det stämmer. Bolaget som aldrig slutar förvåna.
Nej, vi har ju spekulerat i det en del. När kommer det här liksom vända? För att det är ju, tidigare så var det ju, kändes det mest som att det var extremt rika människor som köpte de här handväskorna för 10 000. Men det har ju krypit ner i samhällsklassen, eller vad man ska kalla det. Och jag tror ju personligen att det skulle kunna bli lite squeeze nu det här kvartalet när det har blivit det på övriga konsumentsällanköpsprodukter, men det var det verkligen inte.
Just det där var ju också någonting de lyfte på kalet faktiskt. Det vill säga att det har gått ner lite i samhällsklasserna. Alltså deras målgrupp, eller de som köper produkterna rättare sagt.
Ja, för det var ju en magisk Q3-rapport nu som vanligt ändå.
Verkligen. Hela koncernen växte ju topline med 19% year on year i tredje kvartalet. Och för årets första 9 månader växte koncernen med 28%, varav 20% då var organiskt. Och det här gör man också till en rullande EBIT-marginal på 27,3%. Det är ju helt, helt otroligt. Och precis som du säger då så har jag ju tänkt att marginalnyttan för luxury bör ju avta desto större luxury blir. Men det verkar ju som att det här spelar ut sig nästan helt tvärtom. Det vill säga att de bara blir starkare när de blir större. Sen är ju bolaget också Europas största bolag sett till börsvärde, och de omsätter 72 miljarder euro på rullande 12. Och ändå lyckas de liksom växa av första 9 månaderna då för hela koncernen med 28%. Det är ju helt, helt ofattbart. Hur som helst då så består ju LVMH-koncernen av ungefär 75 olika varumärken, och Louis Vuitton då står för ungefär 30% av total försäljning och 50% av EBIT. Och det är också faktiskt helt sjukt, så att om man då äger det här, då är det ju faktiskt ett play på Louis Vuitton framför allt. Och som tidigare perioder av svagare ekonomi så har ju LVMH varit väldigt motståndskraftigt. Jag har ju redan nämnt då hur finanserna har utvecklats, och aktien är bara ner 12% i år. Och nu handlas bolaget till P24, vilket jag ändå tycker känns ganska billigt då, givet hur starka konkurrensfördelar det här bolaget har och då hur väl bolaget då står sig i en lågkonjunktur. Och moten hittar vi såklart i brandsen och hur lång tid och hur mycket kapital då som krävs för att etablera ett lyxvarumärke. Att de 10 största lyxvarumärkena i världen har en genomsnittlig livslängd på över 140 år, det säger egentligen det mesta för då hur starka moats man har då som etablerad aktör inom luxury. Sen är det också, det har vi pratat lite tidigare om Magnus, men det är också en enorm styrka i att faktiskt inte vara ett skalbart techbolag. För det finns ju inget då paradigmskifte vad gäller teknik som skulle kunna störa LVMH. Det skulle kanske vara metaverse eller någonting, jag vet inte.
Man köper en handväska online istället.
Ja, men typ så. Samtidigt då så slipper bolaget all konkurrens från till exempel FANG-bolagen och Silicon Valley. Och en annan fin grej, det är såklart då att LVMH kan höja priserna och samtidigt öka sin efterfrågan, vilket då egentligen inga andra aktörer förutom då luxury-segmentet kan göra. Och det här tycker jag ändå sammanfattar LVMH-caset väldigt, väldigt bra. Och det som gör också att värderingen troligtvis är billigare än vad den ser ut, det är också det här viktigaste segmentet, fashion and leather goods. Det växer då snabbast i både procent och absoluta tal och är dessutom det lönsammaste segmentet. Och detta talar såklart för att omsättningstillväxten kommer fortsätta vara hög och att den till och med också skulle kunna accelerera då i takt med att det här segmentet blir en större del av totalen. Och marginalen för hela koncernen bör ju faktiskt också stiga i takt med att det här segmentet blir en större del av totalen, eftersom att det är mest lönsamt. Och sen så bara 2 år ut så har vi ju sannolikt kanske runt P15, 16, 17 för det här bolaget. Och de kanske har, nu kommer jag uttrycka mig väldigt starkt här, men starkast konkurrensfördelar i hela världen. Och de påverkas dessutom ingenting av konjunktur, vilket vi ser både nu och vi såg det även då under finanskrisen. Det enda som egentligen talar emot att man bör äga LVMH just nu, det är att det är ett låg beta-case. Det vill säga att när det går dåligt så rör det sig ofta mindre neråt, och när det går bra så brukar det också vara samma sak egentligen. Och de brukar också studsa mindre än bolag med hög beta. Så därför då, om vi beaktar alternativkostnaden just nu, och det borde man egentligen alltid göra, så tror jag att det kan vara bättre att våga äga då kvalitetsbolag som faktiskt har tagit mer stryk på kort sikt än LVMH. Men förutom det här så har jag faktiskt ingen bra anledning till att jag inte äger LVMH. Om det är något bolag som bör kategoriseras som anti-fragile, som Taleb kallade, så är det väl ändå LVMH. Eller vad säger du, Magnus?
Nej, jag kan väl hålla med. Det ska bli väldigt intressanta rapporter framöver. Jag har ju trott som sagt att det här skulle gå lite sämre nu under de här tiderna. Men,
det har jag sagt i 2 år nu.
Ja. Men sen ditt gamla mobbningsoffer Netflix. Ska du också prata om, va?
Absolut, ska jag kasta ännu mer skit på Netflix. Trots att aktien faktiskt har gått upp. Ja, Netflix har vi pratat om ganska mycket tidigare i podden, och därför tänkte jag slänga in en kommentar på det också. Och de ökade ju antalet abonnenter nu med 2,4 miljoner jämfört med prognosen då om 1 miljon. Jag tycker dock inte, skräll, att man ska köpa Netflix i hopp om att de ska då få tillbaka momentum. För mig är det fortsatt tydligt att bolaget lider av samma problematik som då har manifesterats under de senaste åren, eller kanske framförallt året. Det vill säga att affärsmodellen då verkar sakna moat och just nu då lider av att konkurrensen då blir avsevärt tuffare. I Q2 så gick faktiskt Disney om Netflix för första gången någonsin vad gäller antalet prenumeranter. Disney räknar ju dock sina subscribers per SVOD-lösning, det här har jag ju sagt tidigare, vilket innebär att någon som prenumererar på hela Disney-paketet då, som inkluderar Disney+, Hulu och ESPN, de räknas som 3 gånger då på totalen, så att det här är lite artificiellt boostat då. Hur som helst då så växte ju Disney Plus antalet subscribers med 31% year on year i Q2 mot Netflix då som såg sina användare sjunka. Och den trenden talar ju såklart inte för Netflix, och senast då som Amazon var transparenta med antalet användare för Prime Video, det var i Q1 2021. Och så det var ganska länge sedan nu, men då kommunicerade Amazon i alla fall att 175 miljoner hade kollat på Prime Video på rullande 12. Ja, Disney Plus och Prime Video är billigare än Netflix, vilket då länge har använts som ett bullargument för Netflix, men jag förstår inte alls den slutsatsen faktiskt. För att Disney Plus och Prime Video är billigare, det beror ju på att de har ju råd att göra så, givet att Disney och Amazon har andra höglönsamma affärsben som möjliggör att de då kan inom situationstecken rea ut sina SVOD-tjänster. Och så kommer de ju kunna göra över väldigt, väldigt lång tid då för att trycka ner Netflix från tronen. Och Netflix, de har helt enkelt inte samma finansiella muskler och får heller inte samma ROI på deras investeringar. För om vi tittar på till exempel Amazon, de säljer ju till exempel fler skor, böcker eller groceries, you name it, om det går bra för Prime Video. Så att de får ju en helt annan return on investment på de pengarna.
Och de har inte naturligt de här sjuka IP:n som Disney har heller. Det är också en nackdel.
Ja, precis. Alltså,
om man ska prata konkurrens liksom.
Ja, kollar man liksom på brand och IP så är Disney mycket, har egentligen mycket bättre IP ja, än vad Netflix har. Absolut. Så jag står ju fast vid det jag sagt tidigare då. Att jag tror snart att Netflix kommer vara en ganska klar nummer 3 då bland SVOD-jättarna. Sen tycker jag som sagt också att den här utökade satsningen inom gaming också indikerar att Netflix själva har upptäckt att de måste göra någonting nytt då för att vara framgångsrika framåt. Amazon rapporterar ju 27 oktober och Disney rapporterar 10 november, och här ska det då bli väldigt spännande att kolla då på den relativa svagheten eller styrkan för Netflix. Sen misstänker jag dock att Amazon precis som vanligt kommer vara väldigt tråkiga slash hemlighetsfulla med hur de då rapporterar för Prime Video. Men min slutsats blir i alla fall att Netflix på P25 med i princip obefintlig tillväxt, alltså både för omsättningen, alltså de har inte påvisat någon pricing power heller senaste året, och även då för antalet subscribers då, inte är ett attraktivt köp på den nivån helt enkelt. Sen en annan sak som jag tittade på var också insiderhandel i Netflix, och senaste året så har ju det sålts mycket mer aktier än vad det har köpts aktier, så att netto har det sålts över 1 miljon aktier senaste året, vilket också tycker jag bör ses som ett starkt signalvärde. Så att det summerar min mobbning, min fortsatta mobbning på Netflix.
Ja, det är skönt, alltid nice med lite hackkycklingar. Sånt må man, sånt värmer i själen.
Precis. Och vad har du för trevligt bolag härnäst?
Nej, men jag har också haft Betsson som har kommit med en omvänd vinstvarning. Och jag har ju lyft fram lite bettingbolag som ett ganska intressant alternativ under det här året. Och tänkte dra lite de här anledningarna igen. Man har ju inte lager som man kan behöva skriva ner, som exempelvis BHG och andra bolag har behövt göra nu under Q3. Man har ofta intäkter i utländska valutor, vilket såklart är väldigt gynnsamt nu under 2022 när svenska kronan har varit en riktig skitvaluta helt enkelt. Sen har vi också fotbolls-VM i Q4. Och trots det så är värderingarna relativt låga om man jämför med historiskt. Och då ska man tänka på att bettingbolag är ju ändå hyfsat konjunkturkänsliga i grunden. I alla fall om man jämför med mycket annat. Och sen slutligen så är det dessutom uppköpskandidater nu när valutan har krackelerat i Sverige. Så att jag tycker det finns många positiva bitar för de här bettingbolagen som fortfarande är intakta. Och när vi då kollar på operatörerna så är Betsson mitt favoritval i sektorn. Och den omvända vinstvarningen de gjorde, det var att de sa att EBIT förväntas bli 37,5-39 miljoner euro. Och det kan man jämföra med Pinpoint Estimates som hade 31 miljoner euro. Så förväntningarna slog man med ungefär 20%. Och även om man jämför med Q3 förra året så hade man 32 miljoner euro i EBIT då. Så att oavsett hur man vrider och vänder på det, så var det här väldigt starkt. Och då ska man ju komma ihåg dessutom att man tappar ju sin extremt lönsamma marknad Holland förra året. Så trots det så har man lyckats växa så mycket som man gör. Och jämför man med exempelvis Kindred, sektorkollegan, så har ju de totalt krackelerat efter att Holland försvann. Så det här visar ju på styrkan med Betsson, hur man trots att man tappar en sån här viktig marknad kan gå vidare och ändå visa lönsam tillväxt.
Äger du aktier i Betsson?
Ja, men det gör jag definitivt. Och jag tog också att kolla lite på historiken för Betsson, för att nackdelen med deras affärsmodell är att de har rätt mycket oreglerade intäkter. Så det kan ju bli sådana här smällar som Holland. Men trots att det kan komma kontinuerligt, som Sverige gjorde för några år sedan, Holland gjorde nu, så har man dubblat vinst per aktie ungefär sedan man introducerade 2013. Man har nästan dubblat omsättningen och man handlas ändå bara till P11 när man alltså nu i nuläget har en väldigt kraftig vinsttillväxt också. Så att jag tycker det ser bra ut. Man har en optionalitet också i att den här sportboken man har ska kunna växa i USA. Så att summa summarum, det tuffar på bra för Betsson och jag ser ingen anledning, framförallt inte i närtid, varför det inte skulle fortsätta göra det när fotbolls-VM kommer nu i Q4.
Vet du hur mycket intäkter de har från deras absolut största marknad?
Jag har inte exakt koll på det, men de är ändå ganska väl diversifierade. De växer ju ganska bra i Latinamerika framförallt, som är ett riktigt tillväxtben för dem där. Och det tycker jag är en ganska intressant aspekt, för det är ju en region som verkligen har tillväxten framför sig, både när det kommer till internetaccess och till betting, som inte är lika utbrett där som det är exempelvis i Europa.
Jag tänker att den största marknaden skulle man kunna betrakta som någon typ av worst case scenario, det vill säga om de tappar en marknad, för att ofta så tappar man inte flera marknader samtidigt.
Nej, exakt.
Att det kan vara ganska bra liksom i ett hedge-scenario, eller om man tittar på nedsida i alla fall. Att ha koll på liksom den största marknaden, hur mycket intäkter de har från största marknaden och vad som sker på den största marknaden.
Det svåra där med Betsson är väl lite egentligen att man vet inte hur lönsamheten är på de olika marknaderna. Så att man såg ju det på Kindred i Holland, där fick man ju mer tydligt för sig att det var inte en enorm del av omsättningen, men det var så fruktansvärt mycket mer lönsamt än de andra marknaderna. Så att även om du vet hur mycket intäkt de har från regionen, så är det svårt att säga hur mycket det kommer slå på deras vinst i slutändan.
Ja.
Men som sagt, de har många olika ben att stå på, många olika regioner, så att det tycker jag nog tar bort en del av risken. Sen har vi ju Sensys Gatso också, min gamla bevakning på Penser, som håller på med trafikövervakningssystem. Och de hade ju en order nu som skulle avgöras i oktober med Trafikverket, som var gigantisk för Sensys mått mätt. Man kommer kunna få 650-850 miljoner under en 12-årsperiod. Och Sensys vann den ordern. Så att det var ju väldigt positivt. Det gjorde man samtidigt som man i år har vunnit en stor order för Holland nästa år. Och de båda de här kommer levereras under 2023. Så att jag tror att 2023 kommer kunna bli ett riktigt fint år för bolaget. Sen ska man komma ihåg att Q3 förra året var väldigt starkt. Så kollar man på kort sikt så kanske det kan bli en lite rapportbesvikelse på grund av då starka jämförelsesiffror. Men lyfter man blicken lite så kommer 2023 bli väldigt starkt i min bok i alla fall. Och det gör att jag sålde halva positionen jag hade när aktien gick upp 10% på den här nyheten om Trafikverket. Men jag sitter kvar med resten och det är ju ett konjunkturkänsligt bolag. Det är ju inte så att man slutar med trafikövervakning för att ekonomin går ner. Så att jag tycker ändå att Sensus är ett långsiktigt fint case, men som sagt, Q3 kanske kan bli lite sådär. Och sen har jag haft lite tur med mina case på sistone, men jag tycker också att det är värt att lyfta fram något som gått lite mindre bra. Det är ofta det man lär sig mest av när man analyserar grejer som man har gjort misstag i helt enkelt. Det finns ju en hel del sådana, man kommer alltid ha fel i aktier, man har ju ofullständig information så det är bara att leva med. Men de gånger man verkligen ska dra något i min bok, det är när man känner att man själv har gjort någonting dåligt i sin process för bolaget.
Alltid process för utfall, ja.
Exakt, och där hade jag faktiskt ett sånt i Arise i min mening. Det är ju en av de här energikrisvinnarna som jag har tagit fram och gick in ganska tungt i sommaren. Det började väldigt bra, aktien gick upp mycket. Sen kom dock en nyhet som radikalt förändrade caset. Det var ju att EU satte ett price cap på vindkraftsbolag, att man inte fick ta mer betalt än 180 euro per megawattimme. Och det är en ganska stor grej när man väl räknar på det. Men när jag såg den här nyheten för så tänkte jag mer att ja, men det här är någonting som är dåligt, men det är fortfarande ett väldigt billigt case. Jag räknade inte riktigt på det. Sen aktien hade gått ner 20-30%. då satt jag mig faktiskt räknade på det. Och det är ju ganska stora fluktuationer i elpriset under en dag per timme. Och det gör ju att det kan vara priser som ligger på 800 istället för 180. Men då kommer Rise alltså inte kunna få betalt 800 utan 180. Och det är ju ren vinst som de går miste om då. Så det här kommer nog kunna slå ganska hårt mot bolaget. Och jag visste egentligen det för jag satt på faktan. Men jag tror det var lite att jag var så investerad i det här caset för jag har lagt så enormt mycket tid på det. Och jag kände mig så säker bara någon vecka innan nyheten kom på att det skulle bli ett bra case. Så det var liksom svårt mentalt att switcha om där.
Confirmation bias och sunk cost fallacy.
Exakt. Och det är ju någonting som Stanley Druckenmiller pratar mycket om. Att när ett case ändras helt och hållet så är det bara att sticka från det. Det kan ha varit världens bästa case dagen innan. Men ändras det radikalt så är det helt enkelt ett nytt case. Och då måste du kolla på det med nya färska ögon. Och det gjorde inte riktigt jag
då. Och ett bra tips då, förutsatt att man inte har problem med likviditet och inte för mycket pengar kanske så att det kostar mycket courtage. Men det är ju faktiskt att ställa sig på sidlinjen helt och hållet för att kunna värdera det här lite mer objektivt än subjektivt. Och att då kunna undvika de här fallacyna som vi pratade om, alltså det vill säga confirmation bias och även då sunk cost fallacy. Sunk cost fallacy, det är ju då den här fallacyn egentligen som Magnus pratade om, att om du har investerat väldigt mycket tid på någonting så är du ju mer benägen av att faktiskt sitta kvar där och bekräfta för dig själv att din tes faktiskt är rätt.
Ja, men jag håller med. Så det slutar istället nu med att jag sålde med en ganska ful förlust från en fin vinst istället. Men sen också så kan man komma ihåg det att när vi bytte regering så var inte det heller så positivt för Rise. De är ju lite mer pro-kärnkraft och mot vindkraft i sin politik. Så det var liksom löken på laxen för det hela som fick mig att sälja även de sista aktierna. Och en annan grej som det här belyser är väl lite egentligen att när det finns statlig risk i en aktie, alltså att det finns risk att staten kommer blanda in sig och därmed caset blir sämre, då är det någonting som är väldigt svårt att ha insikt i och du ska ha lite riskpremie på den typen av bolag. Och det är någonting Buffett och Lynch ofta pratar om, att de inte vill vara i de här sektorerna. Sen har ju EU i för sig gått in extremt mycket mer än vad jag trodde att de ens kunde göra när det kommer till de här frågorna under 2022. Men det är ändå någonting som alltid är värt att ha med sig, att när den risken finns, då ska det ändå vara lite premie på det.
Kanske en anledning också till exempel Betssons låga P-tal.
Ja, det är sant.
Det vill säga regulatoriska risker.
Mm. Men någonting som muntrar upp mig lite mer, det var ju att säga att ARK Invest nu är minus de senaste 5 åren.
Jaha.
Så det var skönt att se i min egen misär. Jag har lite skadeglädje.
Jag satt och väntade lite på veckans sågning. Kanske den då?
Ja, det är väl mer någon hyllning att någonting har hänt. Så att jag vet inte om jag ska såga det. Men det säger ju ändå en del tycker jag, för att Nasdaq är upp 65% de senaste 5 åren. Och att då ARK Invest med Cathie Wood i spetsen är ner under den här tiden, det visar ju att det är inte hon som varit duktig, utan det är bara att hon var i en bra sektor ett tag. Och sen så när verkligheten kommer i fatt så ser man att hon är en sopa. Men ett bolag som också rapporterade, som hon har i sin fond som väldigt stort innehav, det är ju Tesla. Och där har jag varit kort, vi har pratat om det lite innan. Jag lyckades göra 20 snabba procent på min korta position där inför rapporten som kom nu. Jag sålde aktierna då. Jag spekulerade ju lite inför rapporten att Elon skulle vara ute och håsa upp bolaget ordentligt nu när han var tvungen att sälja av aktier för att finansiera Twitterköpet, vilket han med allra största sannolikhet kommer behöva göra. Så då vill inte jag sitta där när han kan hålla på och våldshåsa som han brukar göra. Och våldshåsa var ju precis vad han gjorde också. Han sa bland annat att han nu ser att Tesla kan bli ett större bolag än Apple och Saudi Aramco tillsammans. Alltså världens 2 största bolag.
Och jag tror att hans conclusion var väl bara, var inte det bara att han räknade på market share på hela bilindustrin?
Jo, det är den här klassiska termen när man vill, när man vill få upp det lite.
Mm.
Så han är ju en fantastisk entreprenör och det är helt sjukt vad han gjort med att bygga rymdraketer och revolutionerat elbilsmarknaden och så. Men han är ju också en pump and dumper av rang, kanske världens största när det kommer till kritan.
Han är fraud.
Ja, kanske lite på den fronten faktiskt.
Se.
Men och det gjorde ju också att trots att han försökte pumpa aktien så gick det ner på rapporten. Så jag har faktiskt tagit in en liten kortposition igen nu. Och senast idag så rapporterar ju Tesla att de ska sänka sina priser på elbilar i Kina med 5-9,5%. Och det är $1,000s vi pratar om då i sänkning för Tesla-bilarna. Och det är ju ett väldigt tydligt tecken på att det inte går riktigt som de hade tänkt sig. För att hade de haft en extremt hög efterfrågan, då tar de ju inte och sänker priserna. Så det gav mig ändå lite mer konfidens i att det här kan vara ett bra court case. Nu när vi har mycket som faller samman. Kina är ju en väldigt viktig marknad för Tesla också. Så att om den börjar gå sämre samtidigt som Elon behöver sälja mycket aktier och bilindustrin i allmänhet kommer ha det tuffare nu när sällanköps var inte så populärt. Då tycker jag att det ser ut som en väldigt fin kortposition.
Helt enkelt. Jag håller med. Och det är också väldigt läskigt tycker jag när premium brands behöver sänka pris. För det ska egentligen vara deras styrka ju. Att man kanske snarare ska kunna höja priset.
Ja, och det går ju helt hand i hand med den här tesen som jag och många andra har haft. Att nu kommer ju väldigt konkurrenskraftiga bra alternativ. Mm. Som är egentligen nästan samma standard som Tesla men kostar betydligt mindre. Om det då börjar göra ont i plånboken för konsumenter, kommer man verkligen handla en ny Tesla då?
Precis. Det. Och moten finns ju inte i affärsmodellen när det kommer till Tesla, utan den grundas ju faktiskt mycket på varumärke.
Ja, det är ju bara det. Och det ska man ju ge Elon. Det är helt sjukt att han lyckats utan reklam i princip bygga upp så starkt varumärke. Men det räcker ju bara så långt.
Verkligen. Och sen vill jag bara förtydliga att det du menade med att Elon också ska sälja aktier, så kommer det bli ett enormt säljflöde. Det är det du menar, eller hur?
Ja, för det är ju, dels är det ju 5-20 miljarder dollar han behöver sälja för förmodligen. Sen kommer det också vara så att det är ju väldigt mycket i princip fanboys, inte riktiga kanske insatta investerare som har Tesla. Och när de ser då att han dumpar ut aktier i marknaden, kommer de då sitta kvar med sina förhoppningspositioner? Det är rätt tveksamt.
Jag har faktiskt tänkt också att Elon kanske har letat en aktiv anledning för att komma ur Tesla med en del av kapitalet. Att han kanske gömmer sig lite bakom det här köpet, men det kanske primärt handlar om att han vill komma ur Tesla med en stor del av hans kapital.
Ja, många spekulerar att anledningen till köpet var delvis på grund av det. Mm. Och det ser jag inte som helt omöjligt, för att hade han bara dumpat ut 20 miljarder dollar i marknaden utan en bra anledning, då hade det ju varit godnatt för aktien. Men nu kan han ändå motivera liksom varför han gör det med någon anledning som han kanske själv har hittat på, men det är ändå en anledning som folk kan godta förmodligen.
Mm, precis.
Och innan vi rundar av, så glöm inte att ta del av förväntningarna på Pinpoint. På Twitter har Pinpoint just nu en tävling där du kan vinna en prenumeration på Affärsvärlden Digital, faktiskt en tidning som jag prenumererar på. Och den prenumerationen är värd över 5000 kronor om du retweetar tävlingen och lämnar ett estimat på pinpointestimates.com. Vi kommer ha en länk i Twitter-delningen av det här avsnittet helt enkelt.
Yes, och avsnittsbeskrivningen. Så vi säger stort tack till vår huvudsponsor Pinpoint Estimates. Hur skulle du sammanfatta avsnittet då, Magnus?
Nej, men det är lite ljusare börstider, men som sagt, låt dig inte styras av dina känslor i nuläget. Vi ser ändå att rätt många rapporter har kommit in bra. Några exempel har vi här, och vi kan ju sammanfatta Peters take med att LVM har lite mer pricing power än Netflix helt enkelt. Du är mer positiv till det caset. Sen har vi även SmartEye som står inför ett intressant läge nu, där aktien är väldigt nedtryckt, men man står också inför en möjlig inflektionspunkt snart när det kommer ta fart ordentligt. Så att med det får ni ta hand om er där ute, så hörs vi igen nästa vecka.
Stort tack för att ni har lyssnat allihopa.
Stort tack.
Vi hörs igen om en vecka. Ha det gött. Ciao, ciao.
Ciao.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.